Vi ska den här sommaren predika igenom Lukas evangeliet. Ungefär en text från de tre kapitel taget. Och texten som jag har valt idag är första stycket i tredje kapitlet om Johannes döparen. Och vi ska börja med den. Den ska komma upp hos er, tror jag. Det är vers 1-18. Under 15:e året gav kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trachonitis och Lysanias i Abilene. Och när Ivannas och Kajafas var överste präster kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det så skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: Huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till far. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågar honom, vad ska vi då göra? Han svarar, den som har två skjortor ska dela med sig åt dem som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivarna kom dit för att bli döpta och fråga honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer mig såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i hand för att rensa ut den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. På detta och många andra sätt förmanar han dem folket när han förkunnade budskapet för dem. Amen. Rent historiskt så är vi någonstans antagligen 28 efter Kristus. Precis innan Jesus börjar sin verksamma tid. Johannes är tydlig. Han är bara där för att bereda väg. Han pekar hela tiden mot något som ska komma. Johannes gör vad han ska. Men det är Jesus som verkligen är grejen. Det är Jesus som kommer komma och det är det som Johannes hela tiden pekar mot. Och innan vi går vidare så tänker jag att vers 2 är värd att notera. Det ena är formuleringen, kom Guds ord till. Den formuleringen återkommer ganska ofta i gamla testamentet när den tidens profeter kallades. När de blev så att säga satta i tjänst för Guds rike. Och jag tror det är viktigt att det återkommer här för det innebär lite att Gud inte skrotar det gamla. Gud säger inte, det som jag har gjort med Israels folk, det som jag har förberett, det gäller inte längre. Vi skrotar det och kollar på Jesus. Det Gud säger är, nu har jag förberett. Jag har byggt och snart kommer hela min frälsningsplan gå i uppfyllelse i och med Jesus. Gud är densamme i all evig tid. Och Guds ord kom till Johannes när han redan var i öknen. Johannes sökte, Johannes ville veta, han längtade efter att inse vad har Gud för plan. Och han satte sig så att säga i ett läge att kunna höra det så bra som möjligt. Han lämnade bruset och gick ut i öknen. Men vad innebär det? att Guds ord kom till Johannes. Hur det gick till och vad exakt som hände, det får vi ingen info om. Det får vi fråga honom en dag. Men att någonting hände, att Johannes fick insikt kring Guds plan. Han fick veta sin plats, han fick veta sin uppgift, han fick också veta det är Jesus som kommer. Det är Jesus som är det stora. Och hans uppgift, Johannes uppgift, var att förbereda människor för det som skulle komma. Och han är sträv. De är ofta det, profeterna. Och jag tänker att vi såklart alltid ska sträva efter att vara lika Jesus. Vi ska kunna älska, inte som han, men vi ska sträva efter att älska som han så mycket som går. Men här är kärleken sträv. Jag tänker att det verkligen är en kärlek. Precis på samma sätt som en förälder kärlek till ett barn som råkar springa ut i gatan. Eller gå för nära en hög kant. Eller råkar trilla i vattnet. Eller gå för långt bort från sina föräldrar i en stor stad. Den kärleken kan också vara sträv. Den kärleken kan vara det här lilla hårda taget i armen och säga att det här gör mig rädd. Kom. Och på samma sätt tänker jag att Guds kärlek här är lite sträv. Vem har sagt åt er att ni kan fly från den kommande domen? En del i Jesu uppgift är domen. Men vi lär av Paulus i Romarbrevet 8:1 att för den som är i Kristus finns ingen fällande dom. Och det är dit Johannes pekar. Det kommer en dom, men det kommer en lösning. Du kan inte fly den, men Jesus kan ta den av dig. Han målar upp det allvarliga och han pekar på lösningen. Johannes predikade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, eller omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, kanske en ännu bättre översättning. Och den omvändelsen som Johannes pratar om, som Jesus många gånger kommer att upprepa i evangelierna, som ekar i Petrus tal den första pingsten och som Paulus gång på gång på gång pekar mot i sina brev, inte minst första Korintherbrevet, en applicering på ett sätt av det allra viktigaste budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och till nästa som dig själv. Där är omvändelsen. Att jag får sätta mig själv lite åt sidan för Gud men också för andra människor. Omvändelsen är till stor del att jag får kliva in på barmhärtighetens väg. Att jag får kliva in och säga att jag vill att kärleken ska få vara det som driver och styr. Och med Johannes ord att bära sån frukt som hör omvändelsen till. Och att vända om, att byta riktning. Att helt enkelt sluta upp med det som är på väg åt fel håll. Och vända åt det som är rätt håll. Och jag tänker att vi alla har vänt om många gånger. Kanske att vi har bytt karriär. Kanske att vi har flyttat. Jag tänker att alla som har brutit en destruktiv relation har på ett sätt vänt om. Alla som har slutat konsumera porr eller narkotika eller någon annan form av missbruk har gjort en omvändelse. Nej, det här leder ingenstans gott. Jag vill ta en annan vändning. Och vi människor är lättfrestade varelser. Och vi berättar massor av lögner för varandra och kanske inte minst för oss själva. För att rättfärdiga beteenden som kanske vi borde vända ifrån. Ja, jag är i alla fall inte värre än min granne. Eller bara en gång gör väl ingenting. Eller om ingen kommer på mig så är det kanske ingen fara. Eller ja, det kanske inte är så bra, men det är så här det är nu för tiden. Och helt plötsligt så kanske vi har gjort den vägen som kanske borde vända om från en helt accepterad väg. Och ingen av oss lever ju rakt genom goda liv. Det är ganska tydligt när vi ser. Och det är ju en del av hela kärnan i det kristna budskapet. Jag klarar inte det här själv. Jag behöver en frälsare. Jag behöver någon som kan hjälpa mig att vända om. Och det är därför Johannes budskap är så hoppfullt. Strävt så vi hajar till, men lindrande i vart han pekar. Och det här verkar träffa folk. Och man frågar honom, vad ska vi då göra? Och svaret är ju enkelt om man ska vara ärlig. Den som har två tunikor eller två skjortor, han ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat eller bröd kan göra likadant. Och det kom folk som var illa sedda. Det var skatteindrivare och soldater som man såg ner på. Mästare, vad ska vi göra? Och den tröskeln, om man ska vara ärlig, tycker jag är rätt låg. Kräv inte mer än vad som är bestämt. Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöjer mig i lön. Han sätter inte upp en vansinnigt hög ribba att hoppa över, utan helt enkelt var inte kräk. Se på världens tillgångar som gemensamma och försök att inte ta från någon annan. Vilket kanske kan upplevas lite naket när jag tänker på mig själv som svensk. Att älska andra högre än sig själv. Det blir liksom frukten av omvändelsen. Och innan vi avslutar så vill jag säga några ord om vers 16. Han ska döpa er i helig ande och eld. Idag tycker jag att jag möter grupper av kristna ibland som talar om tre separata dop. Om vatten och om ett dop i ande och om ett dop i eld. Som någon form av trestegsraket. Och det har aldrig varit kyrkans undervisning. Jag tror det är en felaktig uppfattning av vad det Johannes undervisar. Och effekten av det skulle bli någon form av A och B och C-kristendom. Man har ett dop, man har två dop, man har tre dop. Vatten har i Bibeln och Gamla testamentet alltid varit kopplat till förnyelse och till omvändelse. Det aktiva sättet att ställa sig under Guds riktning, att vända om. Elden har alltid haft med räddning och med rening och med dom att göra. Och i omvändelsen så tar vi emot Jesus. Och i effekten av det så får vi stå fria i den kommande domen. Det handlar inte om flera dom utan komponenterna i det dop som vi får döpa sig. Johannes förbereder, påminner oss om att Gud faktiskt bryr sig om vad som fyller våra hjärtan. Och han pekar på lösningen, att Jesus dör på korset för de sakerna som inte bör vara där. Johannes verkar kanske galen, men jag tror inte det. Och om man inte är det, och jag lyssnar på vad han säger, då tror jag att jag behöver ställa mig några frågor. Omvändelsen, som något konstant pågående som jag varje dag får ställa mig och öva mig. Bär den någon frukt i mitt liv? Och vilka områden kanske den skulle behöva bära mer frukt på? Utan att säga att det är lätt och smärtfritt, men jag tänker att det är en del av det paketet. Aldrig för att förtjäna nåden. Inte för att jag behöver göra det för att nå upp någonstans, utan för att det är en del i paketet. Jesu erbjudande är att vända om, att vända till honom. Att kliva in under hans ledning. Att vi får gå